Hon lärde sig slutligen att med, lida eller att glädjas med dem, genom att dela deras känslor och erfarenheter. När hon till exempel sändes att uppväcka Sara i andevärlden, såg hon det liv Sara levde i sin lerkoja på Nilens strand. Hon såg de långa, mödosamma dagarna i kretsen av många barn födda under en tid av några år, barn som krävde föda och kläder för vilka hon hade att spinna och väva. Men Sara visste att detta mödosamma slit var hennes karma, och fann sig ödmjukt tidig, varför gudarna sände en budbärare som skulle lätta hennes börda under hennes sista år. I umgänget med Sara kände Raminati kvinnans sorg i hela dess vidd och bar tillsammans med henne hela bördan av hennes slaveri och bitterheten av icke infriade förhoppningar. Fastän Raminati levde ett avskilt liv i helgedomen, gick hon ut i världen för att dela andra människors erfarenheter. I verkligheten upplevde hon deras känslor mer intensivt allt eftersom hon blev mera mottaglig för psykiska intryck. Enligt översteprästen lever de som vistas, huvudsakligen i andevärlden, mera intensivt än de som bara lever i och för den fysiska kroppen, då de finare känslorna avtruvas. Ju grövre vibrationer i kroppen, desto mindre förmåga till mottagande av den intuitiva sanningen. Unga flickor som ägnade sig åt tempeltjänsten fick lära sig att öppna sin inre syn genom meditation och koncentration på en kristallkula. En sådan inre syn var inte begränsad till det yttre livet och den skärptes gradvis ända tills den kunde se in i en människas emotionella, mentala och andliga värld. Raminati kunde till exempel se vilket utvecklingsstadium de hade uppnått som kom för att fråga henne till råds och dela upp dem i två grupper. De som medvetet hade inträtt i ljuset, och de som fortfarande var ouppväckta och därmed instängda i den materiella världens andliga mörker. Isra sade henne att dessa människor inte skall bli dömda eller nedvärderade av andra. Båda grupperna skulle betraktas som bröder och systrar, ty de vandrade på samma väg. Om några av dem för ögonblicket färdades på vägens mörka sida, så fick hon inte glömma att deras blindhet var tillfällig. Hon hade själv vandrat på den mörka sidan i det förflutna, andligt sett, och på det hela taget, var det ingen skillnad på de båda grupperna. Du förstår, Raminati komma till, sade han, en av de viktigaste läxorna som man måste lära sig är hur man förvandlar mörkret eller det onda till ljus. Somliga människor kallas goda och andra onda, men dessa ord har en felaktig betydelse. Gott och ont kompletterar varandra. Det skulle kanske vara svårt för dig att få människor att tro detta. Men mörker förblir mörker ända tills ljuset skingrar det, då det blir ljus och sanning. Mörker som inte skingras av ljus är bara en sida av verkligheten och kallas ont bara därför att inget ljus är närvarande. De som ännu inte känner till karmalagen kan inte kallas onda. Karma är resultatet av mänskligt handlande under en längre eller kortare period. Den lag som styr människornas liv kan sammanfattas i orden, så som själen sår, så måste den skörda. Genom erfarenhet, många gånger mycket smärtsam erfarenhet, måste själen lära sig att inte förorsaka andra lidande, i vetskap om att avsiktlig grymhet, ovänlighet, själviskhet, i sinom tid slår tillbaka på gärningsmannen som får lida den smärta han förorsakat. Finns det då ingenting sådant som ondska? Frågade Raminati. Vad menar du med ondska? Menar du bristande kunskap? Ja, det är väl vad vi brukar kalla ondska. Anklagar du ett barn för att inte haft tillfälle att läsa sin läxa? Frågade Isra. Du erkänner att ett barn i sitt stadium är okunnigt, och du straffar det inte för det. Tror du att en människa som en gång fått kunskap om ljuset, skulle vilja eller fortfarande kunde vandra i mörkret? Är då okunnigheten ursäkt för vad man kallar det onda? Ingen ursäkt, bara en orsak till det, men själen är okunnig bara en gång, då smärta och lidande följer därefter och bringar ljus och kunskap. Det borde göra oss toleranta, anmärkte Raminati. Prästen log. Ja, och det skapar klarsyn. När vi får vetskap om den lag som blandar motsatser, ljus och mörker, gott och ont, fattigdom och överflöd, försvinner orättvisa och konflikter. Vi ser bara resultatet av fullkomlig rättvisa, som medför andlighet eller gudsmedvetande. Vad livet blir annorlunda om man ser det på det sättet, sade Raminati. Det var så mycket som jag trodde att jag aldrig skulle förstå, nu börjar jag se en orsak i allt. kan du se vad som kommer att hända dig? Du kommer att tillbringa dina dagar med att bringa ljus i världen, en uppgift som symboliseras av att dagligen tända ljus i templet. Kom ihåg orden, låt ljuset lysa som sjungs många gånger vid Osiris ljusceremoni. Här finns hela sanningen, Ramenapit. Detta är den vita magins innersta hemlighet, att låta ljuset lysa, det ljus som är kunskap, kärlek och sanning. Att låta det lysa i människans tempel, när solstrålarna flödar över de skuggiga tempelgårdarna och lyser på det heliga altaret. Detta symboliserar också den eviga sanningen och mysteriet, när ljuset dränger igenom till den allra mörkaste platsen och mörkret förvandlas till ljus. Isra. Ramenapit tvekade. När jag tände ljusen, stod en främling och betraktade mig. Först visste jag inte om att han stod där, därefter var det som om jag var tvungen att se mot den västra dörren. Våra ögon möttes och jag var säker på att jag kände honom, fast jag inte kunde komma ihåg var jag hade träffat honom. Senare kom jag underfund med att han är faraos skrivare, eftersom jag såg honom i processionen där han gick strax bakom farao. Jag blev förbryllad. Jag skulle vilja veta mer om honom. Det kommer du säkert att få i sinom tid. Om ett så kort möte gjorde ett sådant intryck på dig, är det mer troligt att ni är vänner sedan många tidsåldrar och att ni också kommer att samarbeta i det här livet. Ett par veckor senare när Ahotep och Tahoti träffades, kände de hos varandra igen tecknet på sant brödraskap i en hemlig orden. Jag märker, sade Isra, att jag inte behöver säga något, så jag överlämnar åt dig att uppfylla Ras lag. Vi har alla känt Ramenapit under flera inkarnationer. Hon har varit både min dotter och min elev och skall möta dig igen med glädje, Rahotep, och om Ra vill skall hon välsigna återstoden av ditt liv på jorden med sin kärlek. Måtte jag bli värdig den, utropade Rahotep i förundran över översteprästens ord. Om någon av er skulle behöva mina råd, tillade Isra, så kalla på mig era tankar. Jag ska lyssna och ge er den hjälp som ni kan ta emot. Han lyfte handen. Och må Ra lysa upp din stig och välsigna ditt arbete i hans tjänst. Innan han gick, välsignade han var och en av dem med det gamla brödraskapets tecken. Tahoti och Rahotep gick i tystnad ombord på båten som skulle föra dem till Tahotis hus. Ingen av dem var någon vän av fåfängt tal, och de kunde båda iaktta och känna den andres själ. Men när de närmade sig stranden bröt Ahotep tystnaden och sade, min hustru, Nofret, skall välkomna dig, Rahotep. Jag tackar er båda av hela mitt hjärta, Tahotep. I utseende och vanor liknade Tahoti de indianer som ibland kom från kusten till Egypten i långsträckta kanoter för att byta guld mot linnobrokiga ylletyger. Jag har inte mycket att tillägga till vad Isra sade, svarade Tahoti. Jag är säker på att Ramenapit också skall välkomna dig. Det hoppas jag innerligt, sade Rahotep. Båten gled fram till de trappsteg som ledde från stranden till husets spelarhall där Nofret väntade. Alla tre hälsade hjärtligt på varandra. När de trädde in i en rymlig hall såg Rahotep att det på det vita marmorgolvet låg mattor i starka färger. Han beundrade också fresker och listor prydda med reliefer i guld, broderade gardiner i milda färger, divaner, kudar och snidade stolar. Krukor med blommande kvistar eller vinrankor stod utspridda på låga bord. Den vänliga atmosfären i huset gjorde att han kände alla familje, medlemmarnas individuella personlighet. Han kände sig vederkvickt av friden och harmonin i deras hem, som om han hade stigit från den kvävande hettan i öknen in i någon skuggig och doftande lövsal med svalkande vindar. Det här är sannoliken ett riktigt hem, tänkte han. Under många år hade han vandrat omkring i ensamhet och nu hade han funnit en viloplats, där han kunde höra gudarna viska visdomsord i hjärtats inre. Här skulle han kunna finna andens juveler, tänkte han. När de båda männen hade badat och befriat sig från stadens damm, serverade Nofret vin och kakor. Rahotep lade märke till hur slank och graciös hon var, nästan lika ung och smidig som sin dotter. En kvinna som aldrig skall kallas gammal, sade han till sig själv, ty han såg att hennes hjärna var klar som kristall och lika aktiv som hennes eleganta lilla person, trots omsorger och ansvar. Leende såg hon på Rahotep och sade, om du känner dig uppfriskad vill du kanske träffa Ramenapit. Hon har varit i trädgården hela morgonen och jag skulle tro att du finner henne på hennes favoritplats nära springbrunnen och lotusdammen. Tahuti, visar Ahotep vägen. Återförening. Det föreföll Ramin att det hade gått lång tid sedan den dag när hon första gången såg Ahotep i templet. Och allt eftersom dagarna gick började hon bli otålig. Hur ska jag få veta något mer om honom? Undrade hon. Antagligen lämnar han staden och försvinner ur mitt liv. Tanken fyllde henne med ett obehag som blev allt intensivare, när hon kom underfund med vilket stor plats han upptog i hennes tankar. Men hon visste hur nödvändigt det var att behärska de känslor som hotade att störa hennes sinne. Isra hade bemödat sig att lära henne att hon måste lyda den verkliga ledaren, det inre ljuset. I oroliga tankar som dessa satt hon bredvid dammen sin fars trädgård och betraktade fåglarna. Det var vår. Luften hon andades vibrerade med samma livskraft som kom sälen att stiga och buskar och blommor att växa. Snart skulle buskar och träd blomma och otaliga blommor befruktas. Sedan skall naturens frukter mogna. Därefter sjunker sälen tillbaka nedåt till rötterna för att sova i Isis armar. Efter år försiggår samma process. Livet fortsätter sin rytm av födelse, död och återfödelse genom tidsåldrarna. Vilket enda mål låg bakom denna process av födelse, liv och död, förändring och bortvisnande i naturens alla riken? Vart skulle det leda? Säkert var det en manifestation och utveckling av anden som var begravd i materiens mörker och i människans medvetande. Hon mindes Isras ord, i mörkret finns ljus, i det livlösa livet, okunnigheten vilar omedveten kunskap. Om det vore så, skulle anden, inte människans kropp eller hjärna ensam, veta meningen med livet. Ramenati hörde röster. Hon såg upp och fick se sin far med Rahotep. För andra gången såg hon in i Rahoteps ögon, och nu mindes hon honom som en gammal kamrat från det förgångna. Tahote sade, jag ser att ni känner igen varandra. Ja, svarade Rahotep. Han tog hennes hand och böjde sig leende över den. Jag har haft lyckan att se Ramenati förut. Hon tände ljusen i templet, men jag kunde inte tala med henne. Nu kan du göra det, sade Tahuti. Du får ursäkta mig, men jag har några saker att uträtta. Vi träffas senare. Rahotep vände sig till flickan. Allt sedan jag först såg dig, sade han, har du varit i mina tankar. Liksom du i mina, svarade hon. Jag vet inte varför det är så, sade Rahotep, fortfarande förvirrad. Men jag vet alldeles säkert att vi är gamla vänner. Det vet jag också, men vart vi var tillsammans är fortfarande ett mysterium, sade hon. De vandrade längs en blomstergång in i Ramenatis trädgård, dit hon brukade gå när hon ville meditera, och sedan satte de sig vid en springbrunn, vars vatten pålade ner i en damm med vita och gyllene lotusblommor. De såg hur dropparna från springbrunnen glittrade i solskenet. Deras tystnad och stillhet gjorde att feer, vattenandar och älvor svingade sig från blomma till blomma och lekte kurragömma i gräset omkring dammen. Kan du se dem? Frågade hon, när hon såg hans spända ansiktsuttryck. Jag såg dem för första gången redan när jag var barn, svarade Rahotep och tillade, mina systrar och jag var vänner med dem när vi var små, men nu har jag nästan glömt att det finns sådana varelser. Hur är det med dig? Kan du alltid se in i solljusets land? Ja. Jag skulle tro att jag har blivit så van vid att se in en annan värld än denna, att de två har blivit ett. Numera kan jag inte föreställa mig hur det skulle vara om jag bara kunde se allt som har tätare vibrationer. Jag skulle känna mig som en blind som kan ana skönheten och känna blommornas doft men inte kan se dem. Rahotep visste att det fanns människor som ägde denna inre syn och att undervisningen i templet bland annat avsåg att främja dess utveckling, men det var länge sedan han hade talat med någon vars tredje öga var öppet och kunde se det som Ramenati såg. Återigen satt de tysta. Hon betraktade de små, varelsernas upptåg, och Has betraktade med förstulna blickar varje linje i hennes ansikte. Det var inte bara det att hon var graciös och vacker. Utan hon utstrålade också frid och harmoni som gjorde hennes sällskap till en dyrbar upplevelse. Strax efter det att Rahotep första gången vidrörde Ramenatis hand, blev han övertygad om att här bredvid honom, satt hans andliga följeslagarinna, som han hade längtat efter under många ensamma år i vetskap om att hon också väntade på honom någonstans. Raminati bröt tystnaden, kanske som svar på en uttalad fråga. Just nu kan vi inte se den plats där vi möttes senast, men Isra sade, tiden skall avslöja det förgångna. När gudarna så vill, skall hemligheten uppenbaras för oss. Hur fick du förresten reda på vem jag är och var jag bor? Jag frågade Isra. Han är vän till min far. Då gick du tillbaka till templet. Ja. Isra blev min vän innan jag gick i utlandstjänst. Jag visste att jag kunde öppna mitt hjärta för honom och att han kanske skulle hjälpa mig att finna dig. Jag mötte honom när han gick över tempelgården. Det behövdes ingen förklaring då han visste vad han önskade. Idag sammanförde han mig med din far. Vi blev strax vänner. Och här är jag. Han gjorde en paus. Men det är inte riktigt hela historien. Jag hade två livliga drömmar. Båda var så levande att jag föredrar att kalla dem erfarenheter. Och han berättade allt vad han kunde komma ihåg om sina flyktiga blickar in i ett land där han kände igen henne som sin följeslagarinna. Raminati förstod kanske bättre än han, meningen med hans visioner. Hon avbröt honom och berättade för honom om hans andra dröm när de träffades i templet bland pinjerna på berget och Isra med dem. Hon satt tyst en stund med slutna ögon och öppnade dem plötsligt. Ja, sade hon med övertygelse, i det livet var vi syskon. Isra var vår far. Rahotep hyste inget tvivel. Och vad kunde han mera önska än att sitta på denna stilla plats, i sällskap med en flicka han älskade? Allt medan de talade med varandra mindes han allt klarare ett liv för länge sedan. Ända tills nu hade han varit osäker, förvirrad, alltid sett sig omkring efter något viktigt som fattades honom. Han hade inte funnit det ens under den tid han tillbragt i öknen eller på stranden vid Nilen. Men glädjen öppnade nu hans hjärta, till förflutna kom strömmande tillbaka, så att han liksom Raminati blev medveten om deras sanna släktskap. Livet med dess fullhet och dess möjligheter hade knappt börjat. Ända tills idag hade han tillbringat sina dagar med att arbeta för arbetets egen skull och levt utan djupare mening eller glädje. Nu hade allting förändrats. När jag först såg dig i templet, visste jag att du var en del av mig, sade han medan hans blick vilade på hennes mörka huvud. Jag visste det också. Men då kunde jag inte komma ihåg var vi hade träffats. Nu minns jag tydligare, men jag minns fortfarande inte allt. Jag kan se oss mellan träd på höga berg, där det finns ett vitt tempel av sten på berget, och präster i vita och gyllene kläder. Och där fanns också någon mer som vi älskade. Jag har också det intrycket, sade Rahotep. Jag skulle tro att Isra skulle kunna hjälpa oss att minnas, om man ville. Efter en lång stunds tystnad då det tycktes dem onödigt att uttrycka sina tankar i ord, och då tankarna utmynade i stilla frid, grep Raminati hans hand och sade, allt sedan vi möttes har jag känt mig allt mera säker på att livet inte begränsas av tid eller rum. Du har fört den andliga världen närmare mig än den någonsin varit förut. Det känns som om vi tillsammans frambringat en kraft som förbinder oss med det universella och eviga livet. Kommer du ihåg? På berget med det vita templet talade prästerna om det stora vita ljuset. De sade att det var magiskt, en manifestation av Ras kärlek. De undervisade oss om kärlekens magiska kraft, och sade att ju djupare och sannare kärleken var mellan två människor, desto mera skulle den magiska cirkeln utvidgas och dra till sig andra. Hon gjorde en paus och fortsatte sedan som om hon tänkte högt. Vem vet hur djupt intryck den kärlek kan göra som uppstår mellan två själar? Kan inte dess inflytande bestå långt utöver ett liv och påverka otaliga liv i ofödda generationer? Dess makt lever evigt och ökar sitt inflytande under det den utstrålar sanning, skönhet och lycka. Men resultatet av själviskhet, hårdhet, grymhet och hat förtärs till sist av sin egen eld. Rahotep lyssnade till hennes ord. Han älskade henne av hela sitt hjärta. Nu kan vi känna kraften, sade han. Om den är så här stark vid vårt första möte, kommer vi säkert att kunna uträtta någonting tillsammans. Jag undrar just vad det är som vi har framför oss. Så talade de med varandra där de satt hand i hand medan springbrunnen pålade i trädgården. De samtalade så länge att de glömde bort tiden och en tjänare kom ut och kallade på dem. Familjens matsal låg intill mottagningshallen och var lika rymlig som denna. Väggarna var dekorerade på samma sätt med målningar av sammankomster, fester och scener med dansare och musiker. Där fanns också religiösa motiv. Och fastän egyptierna maximalt tog vara på det jordiska livets njutningar, så glömde de aldrig att det jordiska livet har ett slut. Ofta vid sammankomster visade man en bild av Osiris, för att påminna människorna om livet efter döden. Familjen åt middag vid ett runt bord, som i mitten var uppburet av en piedestal i form av en slingrande orm. De använde broderade servetter, snidade elfenbensskedar till soppa, en kniv att skära kött med. Men de använde fingrarna för att föra köttet till munnen. Denna gång bestod middagen av soppa, fisk, fågel, druvor, fikon, färska och torkade dadlar, nötter, russin och granatäpplen, inburna av tjänare i stora korgar. De drack vin eller öl ur alabasterkoppar eller bägare. Rahotep tyckte sig ha nått nya höjder av glädje i denna omgivning och i detta sällskap. Nosfrut och Tahoti var också glada. De förstod att Ramunati hade träffat någon som hon älskade och vars kärlek skulle berika hennes liv. Tahoti hade berättat för Nosfrut att Israel hade sänt bud efter honom och sagt: "För länge sedan var Rahotep min son. Han vet i sitt inre vad hans mission är, men han är ännu inte medveten om den. Mötet med Ramunati ska snart väcka minnet, och den slöja som du döljer det förflutna ska dras åt sidan. De var bägge mina barn, bror och syster. Nu har de mötts igen, deras livsverk skall snart börja på allvar. Ända tills nu har de prövats." Det är därför knappast överraskande att Nofret uppriktigt välkomnade gästen och bjöd honom att stanna hos dem några dagar. Han tillbringade så mycket tid som möjligt med Ramunati, med segling på floden, besök i städer och tempel på stränderna och upptäcktsfärder i omgivningarna. Rahotep kallas till templet. Isra visste att tiden var inne för Rahotep att tillträda den befattning som bestämts att han skulle inneha. Ty sådana saker beslutas långt innan de händer på jorden. Han beslöt därför att be sin vän farao att utnämna Rahotep till att härska över människor enligt de principer han kände till från sitt liv bland Maya-folket. Klara hågkomsten skulle komma med tiden. Ett olycksbådande inflytande hade insmugit sig i hovet och de styrande grupperna. Kanske härrörde det från vissa officiella personers äktenskap med kvinnor från ett grannland, och det gav upphov till intriger. I och med en gryende materialism och personligt maktbegär, så att somliga av de högst uppsatta personerna försökte härska över de svagare. Detta hade en demoraliserande inverkan i de kungliga cirklarna och bland ämbetsmän och guvernörer i Nomes. Isra påpekade nödvändigheten för farao av vaksamhet och kloka åtgärder. Eftersom hans eget arbete först och främst innebar religiös undervisning av lärjungar i templet och handhavandet av de kungliga ceremonierna kunde han inte åtaga sig fler uppgifter, men han fick ett meddelande från mästaren att Rahotep kunde vara lämplig som övervakare och rådgivare för provins, guvernörernas råd. Farao lyssnade uppmärksamt medan Isra framlade sitt förslag och berättade om Rahoteps erfarenheter i en tidigare inkarnation och hans militära meriter i den nuvarande. Isra ansåg att ingen vid hovet var bättre kvalificerad för denna post. Farao lovade att meditera över saken. Medan han ännu vistades i Ramunatis hem, fick Rahotep en kallelse till templet i den kungliga staden. "Jag antar att jag måste lyda", sade han. "Jag kan inte förstå varför man sänder bud efter mig, men jag måste naturligtvis resa." Ramunati var övertygad om att meningen var att framlägga en plan för deras liv och deras arbete, men hon sade ingenting. Natten före Rahoteps avfärd, drömde han att han befann sig i ett annat främmande, men ändå välkänt, land, välbekant därför att byggnaderna, templen och monoliterna liknande de i Egypten, och han träffade Ramunati, Isra, Nofst och Tahoti där. Han stod i en grupp människor klädda i vita klädnader och fjäderskrudar på huvudet, vilka blev undervisade om brödraskapets lagar och hur de skulle tillämpas i rättsfall. "Ty det är vad som just nu väntar dig", sade Isra. "Du kommer att få hans förtroende och du kommer att i landet Kem kunna tillämpa några av de gamla lagarna om broderskap och rättvisa." När Rahotep vaknade undrade han vad drömmen skulle förebåda. Han var ovillig att skiljas från Ramunati, eftersom han inte visste när de kunde träffas igen. Men han tröstade sig med tanken att om kallelsen till staden hade någonting att göra med framtiden, kunde den betyda att de snart skulle kunna gifta sig. När han anlände till templet fick han företräde hos översteprästen som sträckte ut händerna för att välkomna honom. Isra såg av ljuset i Rahoteps ansikte att kärleken, som vidgar medvetandet, hade lyft Rahotep till lyckans höjder. Detta gladde honom, ty det skulle öka den unge mannens uppfattningsförmåga och hans förmåga att regera. Jag har fått en kallelse till farao och en order att ta dig med mig, sade Isra. Jag vet vad som har hänt sedan vi senast träffas och din glädje ökar min egen. Rahotep mindes åter sin dröm under natten och Rami Mattias beskrivning av deras möte i templet under pinnerna, högt uppe på berget i landet i väster. Han kom ihåg att Isra hade varit där medan han blev undervisad om det vita brödraskapets lära. Skulle han nu få en befattning liksom i drömmen? Skulle hans varmaste förhoppningar gå i uppfyllelse? I så fall, skulle Rami Matti och han snart gifta sig, bo i eget hem och arbeta tillsammans. Kan jag få veta vad du tror om denna kallelse? Frågade han. Missnöjet växer bland folket, som förargar sig över orättvis behandling vid domstolarna och de allt högre skatterna. Underrättelserna härom har kommit till faraos öron och han är fast besluten att hindra split och missnöje från att spridas. Han har för avsikt att utnämna en rådgivare, som också skulle övervaka rådsförsamlingarna ute i landet. Det är möjligt att du är den som blir utnämnd. Rahoteps ögon lyste. Det är ett arbete enligt mitt sinne, utropade han. Ramenati har väckt mitt minne av vårt liv tillsammans i det förgångna, och jag börjar förstå att det vita brödraskapets verk kan utföras i detta land. Jag ser den ledande handen från de stora och visa. Det är ett underbart tillfälle och med ledning och hjälp av ljusets bröder skall vi lyckas. Det kommer inte att bli en blomsterstöd väg, anmärkte Isra, som visste vad som väntade. Du måste vara beredd på förhållande från vissa håll liksom också på aktiv och bitter opposition från många som du räknar som dina vänner, men som nu blir dina fiender. Missräkning och förvirring väntar dig. Under en tid, en lång tid, kanske du blir impopulär bland de flesta och hatad av somliga. Jag är beredd att möta allt det, förklarade Rahotep. Bra. Jag har varnat dig och jag innesluter Rahotep in i varningen. Ni kommer båda att få möta opposition, men ni får också kompensationer, er ömsesidiga kärlek, ert hemliv i allt större lycka. Ra prövar och välsignar de som älskar och tjänar honom. Om ni troget håller er till den rätta vägen och inte bryr er om vare sig beröm eller klander, skall ni skördas frukterna av er möda. Men jag upprepar, det blir en hård och bitter kamp och några nederlag. Man kan inte träda in i det allmännas tjänst av själviska skäl. Gör du det, så blir du dömd till ödesdigra misstag. Mod och osjälviskhet är de vänner du behöver i din gärning, om du ska uppnå det som du hoppas på. Jag är djupt tacksam för vad du har sagt. Jag inser vilka svårigheter som kommer att möta mig. Men jag vill ändå ta emot denna möjlighet om den erbjuds mig. Isra såg på den raka gestalten med ömhet. Han reste sig, lade handen på den unge mannens axlar och sade. Jag skall råda farao att utnämna dig. Farao tog emot sina rådgivare i en stor sal, vars väggar och tak var dekorerade med målningar i varma, milda färger bestående av skepp, djur, blommor, frukter och himmelska varelser. Röda pelare vars baser var snidade så att de liknade trädrötter och själva pelaren en trädstam med grenar och löv och guld, vilka spred sig över hela taket. När man kom in, tyckte man sig vara i en skog av gyllene träd vars stammar var täckta med röd bark. Salen lystes upp från taket och genom skickligt uthuggna öppningar i väggarna. Ljuset strålade som solsken, där det behövdes och lämnade resten i ett milt dunkel. Detta bidrog till en gynnsam atmosfär, när det gällde den klarsyn som behövdes för att formulera lagar för folkets välfärd. I den östliga änden satt farao på en vackert snidad tron ovanför tre gyllene trappsteg. I mogen ålder som han var, bar hans ansikte märken av en stark och beslutsam karaktär. Han var en erfaren man och känd för sträng själs, behärskning, och han kunde vara hård och sträng mot sina undersåtar när så fordrades. Han hade en snabb uppfattning och god kännedom om den mänskliga naturen med både dess strävan och dess svagheter. I sin egenskap av prästfarao, hade han fått undervisning i templet i sin ungdom och var väl insatt i den gamla visdomen. Rahotep följde Isra in i den gyllene salen. Bägge bugade sig djupt för härskaren, som sträckte ut handen till de båda vilka kysste den och sedan drog sig tillbaka några steg.